kommer ju återkommande anklagelser om att politiker, ja, de ljuger bara. Men det finns faktiskt en institution som bland annat har till uppgift att kolla när, i alla fall, ministrar ljuger. Men de kallar inte för att ljuga, utan för att bryta mot saklighetskravet. Jag pratar såklart om det mytomspunna konstitutionsutskottet. I vår ska de granska 31 anmälningar som kommit in mot statsråden. Hur går den processen egentligen till? Plus att vi har nya purfärska opinionssiffror från DN Ipsos. Allt det i Älskade politik. Idag om när en minister egentligen får ljuga. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag som vanligt Thomas Ramberg.
Hej!
Hej, hej! Och premiär i podden för politikreporter Sofia Tanaka.
Hej!
Känns det stabilt?
Det känns stabilt.
Härligt! Konstitutionsutskottet, det är de som ska granska om regeringen och ministrarna följer reglerna för regeringsarbetet. Och av en händelse var förra veckan den sista för anmälningar som KU ska ta upp under våren. Vem leder ligan? Vem har blivit mest anmäld av ministrarna, Sofia?
Ja, jag står ju här med listan framför mig. Och lite grundfakta som man kan börja med är att vi har ju en regering med 23 ministrar plus statsminister. Så vad tror du, Thomas? Vem är mest anmäld?
Ja, jag tvekar mellan någon som börjar på E och någon som börjar på R. Jag gissar att det är någon som börjar på R och slutar på Omina Pourmokhtari.
Det stämmer. Hon leder ligan med 8 KU-anmälningar. Det är lite olika saker. Det handlar om uttalanden om klimathandlingsplanen och utsläpp. Men det handlar också till exempel om att hon ska ha raderat sms-konversationer med företagsledare. Mm-hmm. Så att inte journalister ska kunna begära ut dem. Sen är också Ebba Busch och Elisabeth Svantesson. De har fått ett par anmälningar.
Ja, de börjar ju på bägge. Vilken tur hade.
Men Romina leder stort.
Jag tänkte ju på Evert Strömberg.
Jag kan också säga lite bonusmaterial. Det är att det finns ett gammalt ministernamn på listan. Har du någon gissning där?
Ja, men det råkar
någon
ju
som inte är minister nu.
Nej, alltså du råkar ju ha skvallrat, så jag gissar inte. Det är väldigt kul i alla fall, tycker jag.
Transparent, Thomas.
Jo, men det är socialminister Göran Hägglund. Det var alltså 10 år sedan han var minister. Men han finns här. Tillsammans med efterföljande ministrar har han anmälts för hanteringen av hur socialbidraget har räknats upp genom
men
åren.
Men det betyder ju då att vi är i den ovanliga situationen att två kristdemokratiska partiordföranden är i år anmälda till konstitutionsutskottet samma år. Alltså han var ju KDs ledare på den tiden och Ebba Busch är det nu.
Just det, så
det undrar jag om det har hänt förut faktiskt.
Det blir ett spännande beslut för KD helt enkelt. För det finns ju ingen riktig preskriptionstid, utan den tidsramen som finns det är att det ska gälla det som har skett under den här regeringsformen, alltså som är från 1974. Så även gamla ministrar får se upp.
Men minister måste leva?
Ja, det är en bra fråga, men det är jag ganska säker på. Det är ju så jobbigt att göra den där utfrågningen annars.
Lite snurrigt.
Det blir rätt öga svårt.
Ja, det kan bli lite dumt. Men det har gått strax över ett år med den här nya regeringen. Syns det här i KU-anmälningen att vi har en ny regering?
Alltså man kan ju se var anmälningarna kommer ifrån. Mm. Och man kan ju se att 11 kommer från MP, står jag här och räknar. Och 11 stycken kommer från S. Mm. Och man kan ju se vad innehållet är också. Det är ju en tydlig bild av så här hur kritiken mot regeringen har sett ut. Alltså det handlar om klimatfrågor och energi. Och alltså KU behandlar kanske inte politik på det sättet, utan ska ju titta på hur regeringen arbetar. Men det skiner ju såklart igenom alltså vad oppositionen vill lyfta.
Det blir ju ett sätt att driva oppositionspolitik, ett bland många sätt. Det är ju extremt sällsynt att en företrädare för ett regeringsparti anmäler ett sittande statsråd för sin egen regering, så att säga. Det är inte det vanliga. Anledningen till att du hittar från bägge blocken här är ju att man kan gå tillbaka i tiden. Just.
Alltså jag tycker ändå det är intressant vad som inte finns med här. Det är ändå det som är regeringens profilfrågor. Alltså kriminalpolitik, migration, hårdare straff. Där har inte oppositionen varit riktigt lika pigga på att komma igång med anmälningar, men det kanske.
Ja, det bekräftar det väl egentligen att det är ett sätt att driva oppositionsskolan. För de är inte så sugna på att opponera på just det där. Just nu är de ju mest sugna på att opponera på vem som var bäst på att strama åt invandringen i förhistorien. Mm. Det är också lite stillsammare, tror jag, i år än vad det är valår. Då är det ju alltid lite fler, för då vill man hetsa upp väljarna kring olika frågor. Men sen tror jag också att det är lite stillsammare den här mandatperioden än vad det var förra, när det var en osäkrare majoritet. För då finns det liksom lite mer spänning kring resultatet av en kritik i KU.
Ja, men sossarna sa ju också att i samband med den här misstroendeförklaringen mot Romina att de är lite restriktiva med den här typen av utspel. Och det är ju samma sak kanske med KU-anmälningar. Att de tänker efter ett varv till innan de anmäler.
Ja, och de inte kan vinna.
Och de ser ju också om MP redan har anmält något så behöver ju inte de göra det.
Nej, då är det redan anmält. Då, liksom.
Det kanske är Miljöpartiet bara som har varit lite snabba här i vissa.
Ja, och sen frågor. Är ju KU politiskt tillsatt av en riksdagsmajoritet. Så att, jag menar, vi lever ju inte i en värld där skammen bärs av den som borde skämmas, utan ofta bärs ju skammen av den som lyckas få, inte lyckas få majoritet.
Värmländske riksdagsledamoten för Vänsterpartiet Håkan Svenneling KU-anmäler utrikesminister Tobias Billström.
På grund av eventuellt slarv har regeringen förlorat intäkter på flera miljarder kronor från elbolagen. Pengar som skulle gått till elkonsumenterna, rapporterar Dagens Nyheter. Nu KU-anmäler Vänsterpartiet Ebba Busch energi- och näringsminister och Elisabeth Svantesson finansminister.
Det har blivit politiskt bråk efter ett uttalande av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i TV4 i morse. Efter KU-anmälan från både Centerpartiet och Miljöpartiet ändrar sig ministern och meddelar att klimathandlingsplanen ska komma före årsskiftet.
Vänsterpartiet KU-anmäler klimatminister Romina Pourmokhtari, liberal, för att hon raderat tjänste-sms.
Vi rapporterar ju titt som tätt ändå om att någon minister har KU-anmälts. Men vad betyder det då? Vad betyder en KU-anmälan, Thomas?
Ja, alltså det betyder ju att man, som Sofia var inne på, man ska då undersöka om ministern följer lagen i sitt jobb. Alltså just i sitt jobb, det är ju lite viktigt.
På fritiden är det okej.
Man har ju egentligen en fritidsminister, så det är en ganska intressant distinktion. Men man brukar säga i sin tjänstutövning. Och då formuleras det som att det ska gälla statsrådens tjänstutövning och regeringsärendenas handläggning. Mm. För ofta är det också ett KU-ärende att man inte har haft tillräcklig beredning, som det heter, remisser och allt det där som måste till för att lagar ska stiftas. Men sen har ju det här att göra med något som kallas för den granskande makten eller granskningsmakten. Alltså politik är ju ingen oskyldig verksamhet. Statsrådens agerande påverkar människor jättemycket. Det kan vara få ekonomiska konsekvenser. I värsta fall kan du dö därför att ett politiskt beslut inte har varit särskilt lyckat och sådär. Så att det finns ett antal funktioner då för att granska makten där KUN. Vi har ju justitieombudsmän som riksdagen tillsätter. Vi har riksrevisionen som utreder olika myndigheter och maktorgan och sådär. Vi har vanliga domstolar som numera faktiskt har rätt att säga att den här lagen stämmer inte med grundlagen. Det har inte varit så sedan år tillbaka. Men i själv, och sen tillsätter man ju ibland särskilda kommissioner om det är någon stor grej. Ja, men så var det med tsunamin, så var det med covid, som är inte KU, men som sen kan hamna i KU. Som en, men i själva riksdagsarbetet så är det KU. Och där har man också utskottsutfrågningar i andra utskott. Man har frågor, man har interpellationer och så vidare. Men KU har liksom hand om just den här specifika frågeställningen då. Och det är oftast då genom att riksdagsledamöter från olika partier anmäler till konstitutionsutskottet. Men KU kan själv ta upp.
Ja, de kan också bestämma det.
Säga att det här tycker vi att man borde granska. Och, eller så kan man apropå anmälningar säga, ja men nu gör vi ett särskilt ärende av, och så var det väl med det här med sanningskravet tror jag, att saklighet, då hade man genom åren tyckt, åh det är så jobbigt, de håller på att anmäla varandra för att de ljuger, och att tusan, det gör man ju i politiska debatter, hur ska vi hantera det här? Och så tog man ett helhetsgrepp på det med saklighetskravet och vad man skulle lägga ribban.
Men vad händer då om när någon har KU-anmälts? Vad är liksom gången i själva utskottet?
Ja, men det var ju deadline då i fredags, och nu sätter sig KU och tittar igenom allt. De sitter faktiskt idag och har ett första möte. De tittar lite på vad som är värt att utreda vidare, faller det här inom KUs område. Och sen så kallar de helt enkelt ministrar till utfrågningar. Det kommer ske i april, och det görs i den här ganska pampiga andra kammarsalen i riksdagen. Ni har säkert sett den med så här röda stolar och träpaneler. Det är ju ganska högtidliga tillställningar där ledamöterna får ställa ganska krångliga och långa frågor till ministrarna där som får sitta och svettas. Och sen finns det ju ett datum när allt är klart. Det är den 30 maj. Det kan ni skriva in i kalendern. Då får vi veta om det blir någon kritik.
Det kan alla skriva in i kalendern.
Det kan alla skriva in. Ofta är det ju ganska många anmälningar som inte leder någon vart. Till exempel förra året så granskade KU 26 anmälningar och det blev kritik i 5 fall. Just det är ganska många som skrivs av ändå.
Men då har de förhört ministern innan det skrivs av? Eller kan de liksom...
Säg om det där.
Då, förhört heter det inte?
Nej, då blir de jättenervösa, alla statsvetare och alla riksdagsledamöter. Det heter...
Frågat ut?
Ja.
Då har de frågat ut ministern innan de väljer att det skrivs av?
Det behöver inte vara så. De kan skriva av det utan... De kan få skriftliga svar också. Eller bara bedöma att det här, det är inte en KU-fråga.
Och de kan också... Jag menar, de kan också fråga ut tjänstemän och sådana som kan vittna om vad som har hänt. Om de tycker att, alltså de får kalla dem de tycker att de vill kalla.
Det är väldigt tråkigt när du spelar sådana teater att det här inte är någon bild för lyssnarna.
Ser jag så dum ut?
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Men okej då, vilka är det då som sitter i detta utskott där de har de här pampiga utfrågningarna av ministrar, Thomas?
Ja, det är ju som sagt en återspegling av riksdagsmajoriteten då, precis som alla utskott, i den meningen att regeringsunderlaget har alltid en majoritet. Mm. Och den här mandatperioden är ordföranden för utskottet Ida Karkiainen som är socialdemokrat. Och det är ju lite lustigt då att oppositionen som är minoritet får ordförandeposten i utskottet. Men så gör man ju en del andra utskott också. Men just i KU har man gjort så sedan ett tag. Förr var det tvärtom att ordföranden också var samma som regeringspartiet. Men det betyder att hon leder utskottet, men hon vinner ju inte nödvändigtvis omröstningarna om det skulle bli strid som det tidigare ofta var i KU. Hon var ju förut civilminister i Magdalena Anderssons sista regering. Mm. Det är väl så
och nu har hon ändå en väldigt fin post i riksdagen då?
Ja, och tidigare har det ju då varit faktiskt bland annat den nuvarande talmannen Andreas Norlén som väl var en av de utskottsordförande som har haft en viss betydelse för hur konstitutionsutskottet fungerar idag. Och vi har haft en del andra kända genom åren som jag inte tänker räkna upp nu.
Nej, du vill inte räkna upp kändisar.
Men viceordförande i nuläget är ju en moderat då alltså, Ottosson Erik.
Konstitutionsutskottet har ju en lång historia. Första gången ett konstitutionsutskott tillsattes i riksdagen var i maj 1809. Då hette ordföranden Lars August Mannerheim. Och de var då en del av att ta fram den nya regeringsformen. Men det har ju gått över 200 år sedan detta. Är det någon skillnad på KU idag jämfört med 1809?
Det hoppas jag verkligen. Om du ändå vill gå tillbaka till 1809, ja, det vill jag. Så tänkte jag i alla fall berätta att då bestod KD av 6 adelsmän, 3 präster, 3 borgare och 3 bönder.
Är det inte så idag?
Kanske inte riktigt den uppdelningen som är idag, eller vad tänker du, Thomas?
Grevar och baroner är väl mer sällsynta och bönderna vet jag inte hur många som är i dagens KU, det har jag inte räknat. Det finns ju bönder i riksdagen.
Vi får ta och kategorisera dem någon annan gång.
Ja. Och präster men, alltså, finns det säkert. Utskottet
då, de arbetade fram regeringsformen 1809 då, som skulle se till att kungen inte fick lika mycket makt.
Ja, men det är lite intressant med KUs historia för att då i början så var det lite radikalt så där för sin tid att man hade den här då för att man skulle ändå begränsa den där importerade. Han hade ju inte gått SFI, han, kungen, kommer ni ihåg honom?
Jag minns honom, men jag har sett honom faktiskt.
Ni har sett de här när han försöker lära sig prata svenska, den här mallen han har fått. Nej. Han har cirkulerat en del i sociala medier när han får reda på hur olika praktiska svenska uttal och så. Ja, okay. I alla fall. Ja. Vi pratar om Karl XIV Johan som ju var Bernadotte. Men i alla fall. Egentligen så somnade ju KU in sen någon gång i mitten på 1800-talet och spelade nästan ingen som helst roll fram till 70-talet när enkammarriksdagen kom.
Och alltså 1870-talet?
1850-talet till 1970-talet. Alltså över 100 år så kan man säga att KU var ett väldigt sömnigt jobb som säkert var populärt för de som inte ville lyfta så mycket mer än sin lön. Men sen så fick det större roll efter 70-talet än vad som egentligen var avsikten när man formulerade den här nya grundlagen. Och det verkliga genombrottet, det handlade om Ebbe Carlsson-affären. Och när den skulle granskas i KU, då fick det liksom ett medialt genombrott, ett folkligt genombrott. Man kunde höra folk på gatorna prata om vad som hade utväxlats för monologer och dialoger i konstitutionsutskottet, och det var ju rätt intressant för ett så liksom formalistiskt och liksom lite torrt organ som KU.
Kan inte du bara jättesnabbt för de lyssnare som inte var med på 70-talet berätta vad Ebbe Carlsson-affären
var? Ja, det var en, man kan säga att det var en följd av Palmemordet som ledde till att en socialdemokratisk bokförläggare som heter Ebbe Carlsson och som stod ganska nära en del i partiledningen hade börjat med en egen privat utredning av mordet som byggde på en teori om att det var kurder som låg bakom. Det är ett skäl till att det här med kurdfrågan fortfarande är så laddad i Sverige. Mm. De var ju oskyldiga.
Och då var KU involverad.
Ja, och då var det en minister som heter Anna-Greta Leijon som hade liksom köpt den där idén att Ebbe Carlsson skulle få utreda det här på egen hand, och hon hade inte skött diarieföring av brev och sånt där. Det finns en massa vinklar på vad som hände, men det kallades Ebbe Carlsson-affären och granskades i konstitutionsutskottet. Vi hade en socialdemokratisk regering. Vi hade en socialdemokratisk majoritet i KU, men vi hade en ganska färgstark moderat viceordförande som hette Anders Björk, som sen blev försvarsminister. Och han och en annan färgstark socialdemokratisk minister som hette Carl Lidbom, de hade en dialog som blev ganska känd för att de tog i på ett sätt som man inte var van vid att höra politiker göra i ett torrt riksdagsorgan.
Men jag vet ju inte vad som har förekommit.
Är det inte väldigt, väldigt märkligt, Carl Lidbom, att ibland så minns du inte han när det passar dig?
Nej, det är faktiskt inte på det viset.
Jo.
Nej, den där frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trams.
Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar.
Du får inget svar därför att du håller på med trams.
Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta hur när du är här. Punkt.
Men och sen då, efter 70-talet när det här, de här hetsiga ordväxlingarna fick upp lågan för konstitutionsutskottet, vad hänt därefter?
Jo, men alltså en förändring i lite mer modern tid är ju det som skedde 2014. Tidigare hade det varit ganska mycket politik i de granskningar som KU gjorde. Utskottet var inte enigt och ibland reserverade sig till och med ledamöterna blockvis mot beslut. Så det blev väldigt politiskt. Så därför bestämde sig KU 2014 att nu måste vi vara mer eniga. Sen dess har det väl med något enstaka undantag faktiskt kommit eniga beslut från KU. Vilket ger det hela mer tyngd för att hela skalan av partier liksom står bakom kritik mot regeringen. Men KU kanske inte får samma stjärnglans.
Ja, men det är ju intressant, för de här tv-sända bataljerna blir ju inte av då riktigt. Men samtidigt så tycker ju då folk som statsvetare och de politiker som anser att konstitutionsutskottet ska fylla sin funktion som objektiv granskning av regeringsmakten, den fyller ju mera den funktionen. Men det priset för detta är ju att den inte längre är den där tydliga politiska scenen där man utkämpar slag, och den är inte heller lika spetsig i sina omdömen.
Har de liksom blivit för snälla?
Jo, men alltså eftersom, som vi var inne på, majoritet måste man ju ha i KU. Och om man dessutom ska ena majoriteten och minoriteten, som Sofia berättade att man har börjat med då sedan ungefär 10 år tillbaks, då blir det ju med nödvändighet så att man slipar av alla riktigt kritiska, vassa formuleringar. Så det blir mycket försiktigare kritik. Men det blir kritik av en sittande regering, och det är ju i sig någonting som man inte så ofta kunde åstadkomma förut då, när majoriteten, som ju samtidigt hade regeringen, sa nej, det där får ni lägga i en reservation från oppositionen. Liksom.
Men vi började ju då den här podden med frågeställningen, när är det okej för en minister att ljuga? Och det är ju faktiskt den fråga som konstitutionsutskottet har tagit ställning till. Även om de då kallar det, som även du har varit inne på lite Thomas, att bryta mot saklighetskravet i regeringsformen. När är det okej för en minister att ljuga?
Jo, men då får man ju titta i regeringsformen. Där står det att myndigheter ska vara sakliga och opartiska, och det gäller ju då även regeringen. Det ska vara sant och korrekt, det som kommer från dem. Och man kan ju ta ett exempel, och det är vad KU kritiserade statsminister Ulf Kristersson för i fjol. Det var att han sa att Sverige har blivit en av världens första nästan helt fossilfria industrinationer.
Men vi lär också av Sveriges historia. Sverige mötte oljekrisen på 70-talet med en helt ny energipolitik, bröt kopplingen mellan tillväxt och ökande utsläpp och blev en av världens första nästan helt fossilfria industrinationer.
Det sa ni i regeringsförklaringen. Och det här fick ju då en del miljöforskare att gå i taket. Sen sa Kristersson att han menade nästintill fossilfri elproduktion. Men där fick han faktiskt kritik av KU för att han var otydlig. Just för att det var en väl förberedd text och att då blir kraven lite högre. Och det är inte så att KU säger att det är okej att ljuga i andra sammanhang. Nej. Men de har lite
lägre... Det är annars en rolig formulering. Det är helt okej att ljuga.
Det är väl lite det de säger. Men de tycker inte att det är okej att ljuga, men de är tydliga med att KU kan ju inte titta på allt. Alltså de vill inte bli ett politiskt facit. De tycker att det är vi journalister och oppositionen möjligtvis som har som uppgift att påpeka faktafel i debatter till exempel. Så de kan inte titta på alla uttalanden i alla politiska debatter. Det blir mer att de tittar på när det handlar om utrikespolitik, när det är ren information från företrädare för regeringen. Alltså, eller om ministrar svarar på frågor i riksdagen till exempel. Då blir ju kraven högre på att det ska vara korrekt.
Men kommer det liksom... Just den där energifrågan tror jag lever igen även i årets anmälningar, att det är någon socialdemokrat som har anmält Kristersson för att han säger att de har stängt av kärnkraften och sånt där.
Jo, men det är ju en del uttalande i energifrågor och klimatfrågor som finns med på den här listan, så det blir ju intressant hur de tolkar det den här gången.
Men då kan jag förstå även... att de vill sätta en ribba för att i en upphetsad debatt där Johan Persson slänger ur sig någonting och så ska man tända till på det, och det är TV4 som har reportrar som hetsar den och blir ännu argare och sådär. Till slut kan det ju komma vad som helst.
Ja, men alltså, KI skulle ju inte göra annat än att titta på uttalanden, om de skulle kika på varenda uttalande som alla ministrar gjorde i alla debatter. Men det kom ju faktiskt en liten så här allmän tillrättavisning från Ida Karkiainen på pressträffen i fjol, att medvetet felaktiga och osanna uttalanden gör att vi inte får en seriös debatt. Så hon ville ändå säga någonting om debattklimatet.
Men om man då pratar om KU, de låter ibland ganska snälla, men det kommer kritik mot ministrar. Finns det några KU-anmälningar eller någon KU-kritik som verkligen har fått stor effekt?
Nej.
Nej,
Nej, men det beror på vad man menar. Det är ju en sorts skampåle. Mm-hmm. Om KU, som nu, särskilt då efter... Det är ju framförallt två personer som har gjort att KU har blivit sådär enat sedan 2014, och det är Andreas Norlén som nu är talman, som då var ordförande, och Björn von Sydow som var Socialdemokraternas representant i KU, då vice ordförande. De enades, de bestämde, tog ett handslag och sa vi måste ordna det här, vi kan inte bara käbbla. Ja, och då blir det ju ändå en viss tyngd sådär på den där skampålen. Mm-hmm. Men...
Har du några exempel?
Ja, men när Löfven har fått kritik, nu kommer jag inte ihåg faktiskt vad det handlade om. Men när han, trots att han var statsminister, fick kritik av konstitutionsutskottet, inklusive de socialdemokratiska ledamöterna. Eller när Kristersson nu, trots att han var statsminister, fick kritik av ett enat, hyfsat enat KU. Ja, det var väl i den frågan, tror jag, alla var ena. Då är det klart, då väger det ju någonting. När man säger att han inte har levt upp till saklighetskravet, då blir det uppmärksammat. Då får han så att säga skämmas i någon mening. Men det finns ju inte, KU kan ju inte, ja, det finns en formell möjlighet för KU att åtala faktiskt. Men den har aldrig använts, och den är högst teoretisk skulle jag säga. Men däremot kan ju KU, en kritik som man säger i KU, det är lite som det här med förhör är ett rubrikord för att fråga ut. Prickning är ett rubrikord där man egentligen i KU aldrig använder utan säga kritik. Det är en sån där grej man stöter på. Men,
jag pratar alltid rubrikord.
Ja, men det är ju roligare.
Tack.
Men till exempel, alltså, när justitieminister Morgan Johansson misstroendeanmäldes, så hänvisades ju till KU-kritik. Så det kan ju användas som faktaunderlag.
Som ett argument. Hävstång, ja. Typ, för, ja. Något, ja, men
så, och det har inte varit så vanligt heller. Det var ett ganska speciellt fall faktiskt att man just hänvisade uttryckligen till. För ibland har man ju haft misstroende omröstningar om folk som inte ens är färdig, vars ärende då inte är färdighanterat i konstitutionsutskottet. Så var det i samband med Transportstyrelsen. Så att det, man ska inte säga att KU på det sättet har någon direkt betydelse att du får en lönesänkning eller får gå på vatten och bröd en vecka eller liksom bli på något sätt formellt åthutad, utan det är en, det är helt enkelt en publik nesa som man utsätts för.
Och det är också så att det blir inte mindre uppmärksamhet om man inte dyker upp på förhöret.
För man måste inte dyka upp, eller?
Nej, formellt måste man inte, men är man sittande statsråd så är det ju något man bara gör. Men Maud Olofsson...
Jag undrar om man inte efter det faktiskt bestämde att man måste det, eller?
De har, alltså det som
eller, vad hände med Maud Olofsson?
Maud Olofsson, 2014, så blev hon kallad. Men hon ville då inte bli utfrågad om det här.
Hon var näringsminister.
Ja, hon var näringsminister. Hon hade varit näringsminister. Hon ville då inte bli utfrågad om den här Nuon-affären. Hon hänvisade till skriftliga svar och tyckte att det räckte.
Kan du inte svara på den enkla frågan? Informerar du Reinfeldt eller inte? Maud Olofsson, informerar du Reinfeldt eller inte?
Det som är det viktiga är den konstitutionella prövningen.
Du vägrar alltså fortfarande att svara på den frågan?
Jag håller med.
Ska du aldrig berätta sanningen om vad Reinfeldt och de andra partiledarna visste?
Ja, men nu håller vi oss till konstitutionella...
Ska du aldrig berätta sanningen?
Det man ville reda ut var ju om dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt och dåvarande finansministern Anders Borg hade varit med och gett klartecken på något sätt till den här ganska katastrofala affären. Både katastrofal i hur många miljarder av det statliga bolaget som blev förlust. Det statliga bolaget Vattenfall köpte ju ett nederländskt och kol. Mycket kolförbrännande, oljeförbrännande också, bolag som heter Nuon. Men det var ju också så att Vattenfall i och med den där affären blev en större utsläppare av växthusgaser än hela Sverige tillsammans. Men det... Så att det där ledde till en massa diskussion om, var det så att Maud Olofsson själv gav klartecken till Vattenfall som stat, som representant för staten som ägare, eller hade också Anders Borg och Fredrik Reinfeldt då gett sitt klartecken? Och det fanns pappersuppgifter som tydde på att Fredrik Reinfeldt var informerad och hade gett klartecken, men det där ville ju inte Maud Olofsson svara på.
Men kom hon undan då för att hon bara vägrade komma dit?
Ja, alltså många tyckte ju att hon borde kommit dit ändå, men hon tyckte ju då det räckte med de här skriftliga uttalandena. Men hon kom aldrig dit. Men det blev ju andra konsekvenser av det här, och nu för tiden är det faktiskt så att ministrarna får skriva på ett papper om att de åtar sig att dyka upp om de ska granskas i KU. Även efter att de har avgått.
Så Göran Hägglund...
Han har nog inte skrivit på det.
Nej, han kanske inte har skrivit
på det. Det var efter 2014. Men nu för tiden finns det alltså underskrifter. Jag har till och med begärt ut dem för att kolla att alla statsråd har skrivit på.
Kul, ja, det om skulle det någon vara... som bara, nej, jag vill inte. Jag vill inte,
nej, men jag tror folk skulle bli ganska förvånade om inte Göran Hägglund dyker upp.
Ja, kanske blir Göran Hägglund i
kort. Det stämmer inte riktigt med hans...
Eller så gör han en Maud Olofsson.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men vi rapporterar ju ofta då om KU-anmälningar, och som ni nu har varit inne på så är det ändå en hel del av dem som inte leder till kanske någon kritik i slutändan, eller som kanske till och med inte ens leder till någon utfrågning, inte för här. Är det så att vi som medier liksom faller för frestelsen i att så här, wow, KU-anmälning, bra rubrik, vi gör en grej på det, fast det egentligen inte betyder någonting?
Jo, men jag tror att redaktionerna missbrukar KU-anmälningar ungefär som vi har lärt oss att inte använda polisanmälningar. Alltså, en polisanmälan kan ju precis vem som helst göra om precis vad som helst. Jag tycker Thomas Romberg är så jävla ful så jag anmäler honom till
polisen. Jag vet inte om det är ett brott.
Nej, precis.
Det beror kanske på hur man är.
För en polisanmälan säger ju ingenting om det är brott eller inte.
Ja.
Och det är lika med en KU-anmälan som Sofia var inne på, så sorteras väldigt många bort därför att de är, anses inte ens relevanta för KU, eller det är så futtigt på något vis att det räknas, man bryr sig inte om att utreda och ställa och ha utfrågningar och sånt. Så på det sättet tycker jag nog att de får lite för stor publicitet,
det
och det har också blivit ett trix för partier att få uppmärksamhet.
Ja, det handlar ju också om, det handlar å andra sidan om att visa för allmänheten vilka frågor som oppositionen reagerar starkast på, så skulle man ju kunna säga. Men absolut, det är ju ett verktyg för, vi i medierna är ju ett verktyg för partierna när det gäller att få den här uppmärksamheten. Det vet man ju själv att det är ju ganska ofta som partier kontaktar oss politikreporter och säger vi ska göra en KU-anmälan, vill ni skriva om det? Det är inte så att de bara vill lämna in det i det tysta.
Nej.
Man gör det för uppmärksamheten också. Liksom.
Man gör det absolut för uppmärksamheten.
Säg inget till någon, men nu lämnar vi.
Sen hoppas man väl på att det blir någon kritik också i slutändan. Men det är ju så många månader framåt så många har väl glömt bort det då.
Nej, men det är väl lite ett sätt, som du, precis som du säger, att skruva upp volymen på oppositionens kritik.
Men jag har en ny idé då till rafflande rubriker. Och det är ju när Sofia kommer sitta på de här utfrågningarna och direkt rapportera varenda hetsig fråga.
Finns det sådana önskemål så kommer jag att göra det.
Ja, det kommer finnas.
Om du bara ska rapportera de hetsiga frågorna så kommer det bli ganska lite rapporterat kan jag säga.
Men det här är alltså tips då.
Ja, men det är det någonting man blir irriterad på som reporter när man följer en sån här KU-frågning, så är det ju, det är väldigt få av de här riksdagsledamöterna som har gått några större intervjukurser och sådär. Så det blir ofta ganska försiktiga och långrandiga och ospetsiga frågor. Ingen nämnd, ingen glömd. Sen finns det undantag, folk som är ganska, som har varit ganska bra på att fråga ut. Jag vet i förra konstitutionsutskottet satt en kristdemokrat som heter Tuve Skånberg. Det var ofta en njutning att höra hans försåtliga och retoriskt spetsiga frågor.
Och med denna spetsiga avslutning så är vi inne på övertid. Då har vi fått purfärska faktiskt siffror från opinionssiffror från Ipsos om väljarsympatier. Vilka partier har skäl att vara oroliga och vilka poppar champagnen? Vilka var det?
Det var KD och M.
KD och M är glada.
Ja, det får man säga, för att de har gått fram. Och KD var ju ett sånt väldigt svaghetstillstånd, så att då få en 4 i en mätning, det är ju verkligen champagneläge. För det är ju frågan, det är ju, där är ju liksom skillnad mellan att finnas och inte finnas.
Mm. Oväntat eller icke oväntat?
Och nu har KD under en längre tid ansökt om att få finnas och fått ja från väljarna i denna mätning.
I denna mätning.
Ja, medan Moderaterna då, väl också är lite, de har ju ändå lämnat Bo Lundgren-nivån och klättrat upp ett par procentenheter i Ipsos. Men inte lyckats bita Sverigedemokraterna i baken riktigt, trots att de backade. Men det är ändå så här att de traditionella högerpartierna här, Moderaterna och Kristdemokraterna, har gjort en liten framryckning.
Och Sofia, vilka ställer tillbaka tyst och försiktigt bubbelflaskan i vinkällaren och väntar lite?
Jo, men SD minskar ju något kan man se. Och sen kan man också titta på de här partierna som balanserar runt riksdagsspärren, vad de ligger på. Då kan vi se att Liberalerna har 3% i den här mätningen. Mm. Miljöpartiet 4, Centerpartiet 5. Och där är det väldigt små förändringar. Så jag vet inte om de jublar över att de ändå står kvar.
Nej, det är ju så små förändringar så det kan ju vara en sån där rent slump att någon.
Men det är så att liksom regeringen har styrfart?
Ja, men det är väl en intressant fråga vad som händer i år. Och då skulle jag ju gissa att att skillnaden som ju nu krympte mellan opposition och regering, den krympte ganska mycket, nu är det bara 4% mellan dem i den här mätningen, att den kommer att vara mindre i år, därför att så sätter regeringen igång med en del av det där som de har pratat om och utrett och grejat och sätter det i sjön. Det kan ju imponera på en del väljare. Sen så kommer ju Socialdemokraterna med sina förslag. Ja, då blir de lite lättare att kritisera och mera kommer handla om dem och deras svagheter och vad som inte verkar så övertygande i det de säger. Konjunkturen börjar gå bättre. Och det, konjunkturen går ju dåligt nu, men alltså räntorna sjunker och till hösten kan man ana att det blir möjligt för regeringen att satsa ganska mycket pengar på olika saker i budgetpropositionen, och det kan också hjälpa regeringen. Så att rimligen, om man ska gissa, så är väl det här året när regeringen hämtar igen en del av det där ganska jobbiga opinionsläget som de har haft.
Man kan ju se också att Socialdemokraterna har ett stöd på 34%, och det är alltså det lägsta sedan oktober 2022. Trots att de ändå har bedrivit en ganska aktiv oppositionspolitik.
Ja, och jag tror att Socialdemokraterna förstår att från nu och framåt så har man ett ganska jämnt lopp att hantera inför nästa val.
Och vi kommer återkomma inför nästa val. Men det är slut för idag. Tack så jättemycket, Sofia, för första gången i podden.
Tack.
Och tack, Thomas, inte för första gången, men tack ändå.
Den kanske sista då.
Du säger det, men nej, det tror jag inte. Och tack för att du lyssnade. Och vi är ju då tillbaka nästa onsdag som varje onsdag med ett nytt rafflande avsnitt av Älskade politik. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från TV4, Sveriges Radio och SVT. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.